Vatten brukar hjälpa. Det brukar hjälpa. Ja, jag har ett utkast. Inte alltid jag har. Ibland har jag bara Bibeln och Herren ger mig något att säga utifrån en text. Och ibland har jag ett utkast, kallar man ju manuskriptet man har när man har förberett en predikan. Och det brann en gång i prästgården. Det brann en gång och prästen blev orolig. Han ropade av förskräckelse. Mina predikningar, han tänkte, de brinner upp. Och då sa kyrkvaktmästaren, ja det brinner nog bra, de var så torra. Alltså. Ja, så kan det vara. Lukas 18. Lukas 18, 1-8. Lukas 18, 1-8. Den välkända liknelsen om änkan och domaren. Och det handlar ju om bön som hela gudstjänsten här gör. Änkan och domaren. Han gav dem en liknelse. Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka. Och hon kom gång på gång till honom och sade, låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte. Men sedan tänkte han, inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade, där hör ni vad den orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? En av många texter i vår bibel om bönen. Mycket välkänd. Liknelsen om änkan och domaren. Änkan som inte gav upp. Hon visste att hon hade rättigheter som hon ville få ut. Hon går till den här ogudaktige domaren som inte bryr sig om varken Gud eller människor. Så han var ju så långt ifrån. Här handlar det ju om att änkan är du och jag. Och domaren, det är Gud. Den här domaren är ju så långt ifrån Gud som man kan tänka sig. Han var orättfärdig på alla sätt. Men änkan ger inte upp. Hon kommer gång på gång på gång till den här domaren och säger, ge mig vad jag har rätt till. Och till slut så är han färdig att ge upp. Han vill inte hjälpa henne egentligen. Han vill inte, så han är inte alls som Gud. Men till slut så är han färdig att ge upp, för hon är så enträgen och hon blir tjatig. Och han tänker, det är bäst jag ger henne så jag får slut på det här springandet. Och så säger Herren Jesus själv, för det är han som berättar liknelsen. Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud, som då är rättfärdig och god, låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Ja, ibland får vi vänta på bönesvar. Men det kommer i Guds tid. Kommer aldrig för sent. Utan som du sa, Karin, till inledning av gudstjänsten. Vi kan få vänta ibland, men väntar vi på något gott så kan det var värt all väntan. Det kan vara värt all väntan. Den som väntar på något gott väntar inte för länge. Och väntar vi på Gud och väntar vi av Gud och väntar vi bönesvar. Vi får vänta ibland. Vi får sitta i Guds väntsal, brukar jag säga. Sitta i hans väntsal eller väntrum. Och det kan vara tålamodsprövande. Men bönesvaret kommer. Det kommer och det kommer i rätt tid. Så vi ska lära oss av änkan. Vi ger inte upp. Utan vi kommer åter och åter. Och på Gud får vi tjata. På Gud får vi tjata. Min fru säger ibland att jag är väldigt tjatig. Jag vet inte om ni har märkt det. Att jag kan vara tjatig. Men jag tror hon har rätt. Hon säger det ibland. Det är ju så att även i ett äktenskap så kan man gnabbas lite. Det kanske ni gör, ni andra som är gifta också. Kan gnabbas lite. Och min fru tycker att jag blir tjatig ibland, för jag kan säga samma sak flera gånger när jag vill något riktigt så där. Upprepa mig och tycker att jag blir tjatig. Men på Gud får vi tjata. Vi får komma åter och åter. Det är bra. Bönen handlar det om. Vi har det som Karin nämnde om i bergspredikan, de välkända orden Matteus 7:7. Matteus 7:7. Bed så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Vi var 3 stycken och sjöng på Betelhemmet i fredags. Vi har ju börjat med sångandakt på fredag nu för att inte konkurrera med våra söndagsgudstjänster, utan det går ju lika bra på en fredag. Och det var Astrid och Eva-Märta och jag på Betelhemmet och sjöng och hade en sångandakt i fredags. Och då talar jag lite om bönen också. Utifrån det här med bed så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Så berättade jag för de gamla och även personalen som var samlade där att det ska vi tala om på söndag i Betelkyrkan, gudstjänsten i Betelkyrkan. Och då är det Karin som leder gudstjänsten, sa jag. Och det tyckte Maj sen, det är en av de boende, att det var ju spännande. Det sa hon till mig sen igen. Ja, det är ju Karin som leder på söndag, sa hon. Bön. Vad är bön då? Jo, bön, det är bland annat att söka Gud. Bed så ska du få. Sök så ska du finna. Och bulta så ska dörren öppnas. Det där är ju, ja, det, Jesus kan väl inte bli tydligare än han är i sin bergspredikan när han säger så. Vi kan ju inte vänta oss att få något från Gud om vi inte avskiljer tid i bön. Om vi inte talar med honom, för det är ju det bönen är. Det är ju samtal med Gud, det är att tala till honom och med honom. Och även som Karin sa, att lyssna, inte minst lyssna till vad Gud säger. Så det är ju så självklart, men ändå slår han fast där. Om ni inte ber så får ni inget, skulle han lika väl kunna säga. Om ni inte ber så får ni inget, utan be så ska ni få. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Jag tappade nycklarna till våran bostad för en tid sedan. Lade fram det på ett bönemöte här som ni hade, ni kanske minns. Eller som vi hade. Bönemöte här. Och vi bad bland annat för det bönämnet, att jag hade tappat nycklar och att jag borde, eller att jag behövde få hitta dem igen. Och det gick bara några dagar, så gick jag och letade där jag hade gått med hunden. Och där ligger de. Då hade snön smält. Snön dolde ju nycklarna först. Men sen hade snön smält. Och då fann jag nyckelknippan. Och det var bra. För annars hade jag varit tvungen att byta lås. För det kräver hyresvärden åtminstone om man ska flytta sen. Så hade jag fått kosta på låsbyte och allt annat. Men jag fann nycklarna. Men söker man inte. Jag kunde inte lagt mig på sängen med armarna i kors. Och sagt, gode Gud, nu får du skicka hit nycklarna. För de komma här och trott att de skulle komma farande. Utan man måste ju söka om man ska finna, eller hur? Väldigt logiskt och väldigt enkelt. Så är det med bönen också. Ska vi möta Gud så måste vi söka honom. Vi måste söka honom. Och bulta. Går vi till en bekant för att hälsa på, så står vi ju inte på trappan bara och tänker, nu ska det bli spännande att se om han blir glad eller ledsen. Men vad konstigt, han öppnar ju inte. Det kommer ju ingen. Utan vi får ju bulta på eller använda dörrklockan. Det är ju självklart. Vi kan ju inte bara stå där på trappan. Utan vi bultar på, ringer på klockan. Så är det med bönen också. Att bulta på bönens dörr. Bulta på bönens dörr. Så vill Gud själv öppna dörren. Bön är att söka Gud. Att söka Gud. Och det ger också lön. Det är egentligen många människor som ber, även sådana som inte har en kristen bekännelse, en offentlig kristen bekännelse. Inte om du skulle fråga dem, säger, tror du på Jesus och är du kristen, så kanske man säger nej. Men så kommer det ändå fram i samtalet att man ber ibland, att man ber. Det är faktiskt väldigt vanligt att människor ber, att vanliga svenskar ber utan att för den skulle gå till kyrkan eller ens kalla sig kristen, så ber man. Finns ett parti som jag absolut inte röstar på, men deras partiledare, han heter Jimmy Åkesson. Han säger, jag ber ibland. Jag ber när jag vill ha hjälp av Gud. Säger han, då brukar jag be. Ja, det kanske man inte tänker om Jimmy Åkesson. Men han ber också. När han vill ha hjälp. Och så är det väl för många av dessa som inte är bekännande kristna. Att det är när det är nöd. När man är sjuk eller när man, det har hänt en olycka. Eller man är rädd att mista mor och far eller någonting. Så ber man. Då har man det som en sista, ett sista halmstrå som man brukar säga. Man griper efter det sista. Och man ber till Gud. Man ber i sin nöd. Och Gud hör också den bönen. Han hör också den bönen. Han hör även den icke-kristnes bön. Bön är att söka Gud. Bön är att umgås med Gud. Att umgås med Gud. Ska vi lära känna Gud, då måste vi ju ta tid i umgänge med honom. Och Paulus talar om det, att jag vill lära känna Herren. Jag vill lära känna Herren och kraften från hans uppståndelse. Och ska vi lära känna honom och uppleva av honom, då måste vi ju umgås med honom. Det är ju helt självklart. Också, det behövs ju inte någon utläggning, utan det förstår vi ju. Vill jag lära känna Gunvar som står och lutar sig mot porten här, så måste jag ju umgås med det, Gunvar. Och jag har ju träffat dig nu ett tag. Jag har bott här i över 2 år. Så jag börjar känna dig lite grann, Gunvar. Inte som Josef känner dig, men lite grann. Och det är ju självklart. Och ju mer jag skulle vara med dig, ju mer skulle jag lära känna dig. Och med er allihop här. 10, 11, vad blir det nu, Karin? Det blir 12 år i år sedan vi gifte oss. 12 år i år. Tiden går så fort. Och innan dess hade jag ingen aning om vem Karin är. Men nu efter 12 år så har jag en ganska god uppfattning om vem hon är och hur hon är. Och hon likadant och mig. Vi har umgåtts. Vi umgås väldigt mycket, Karin och jag. Dels har vi ju inga barn, utan det är bara hon och jag. Och så har vi en hund. Och dels så har vi inte så mycket annat umgänge där vi bor. Utan det blir att Karin och jag umgås. Och då lär man känna varandra. Bön är att umgås med Gud. Bön är att samtala med Gud. Bön är samtal, hjärtat samtal med Gud. Det som ligger på vårt hjärta, som vi brukar säga, det får vi bära fram inför Gud. Vi får samtala med honom. Tänk att han, universums skapare, universums herre, den är evige Gud, är intresserad att samtala med dig och mig. Han är intresserad att prata med oss och även att lyssna på oss. Bön är att samtala med Gud. Vad har vi sagt? Jo, att söka Gud. Bön är att söka. Bön är att umgås med Gud. Och bön är att samtala med Gud. Och bön kan ta sig olika uttryck. Bön kan vara tacksägelse, och det ligger en väldig hemlighet i det. Det finns en bok som skrevs för många år sedan som heter Guds makt genom tacksägelse. Guds makt genom tacksägelse. Det här med att tacka, eller som vi gör ofta nu för tiden, lovsjunga. Tacka, prisa, ära Gud, men inte minst just tacka. Det öppnar himlen på ett underbart sätt. Gud visar sin makt. Man frigör hans resurser, himlens resurser, Guds makt och Guds möjligheter, genom att vi tackar honom. Det öppnar så underbart. Och jag tror ni har märkt som jag, att om man ber och så bara hopar en massa böneämnen, så blir det ganska tungt i regel. Ett långt bönemöte eller en bönestund med bara ett hopande av böneämnen, behov, eller det man säger, ack och ve, vad eländigt är, hjälp oss, hjälp oss. Det blir ganska tungt. Men när vi tackar, och gärna börjar med att tacka, det allra bästa sättet att komma inför Gud i bön, att börja med att tacka. Och vi har alltid något att tacka för. Även om vi den dagen har ont i huvudet eller magen eller någon annanstans eller är bekymrade för ekonomin eller något annat, så har vi alltid något att tacka för. Alltid något att tacka för. Inte minst frälsningens gåva. Att vi är bevarade i frälsningen av bara nåd. Att vi tillhör Herren. Vi har alltid något att tacka för. Så bön kan vara tacksägelse. Bön kan också vara att ropa på hjälp, som jag sa. Så som även de icke-kristna ber. Man ropar på hjälp i sin nöd. Då tar man till det där. Gud får bli det där halmstrået. Man ropar på hjälp. Men det är också bön. Och Herren själv har sagt: åkalla mig i nöden. Åkalla, det är ett gammalt ord. Åkalla mig i nöden. Alltså ropa på mig. Ta kontakt med mig. Åkalla mig i nöden, så ska jag hjälpa dig. Och du ska prisa mig. Så även i nöden får vi komma till Gud och ropa på hjälp. Och han vill höra oss. Han vill hjälpa oss. Och vi får orsak att tacka. Bön är också förbön. Att be för speciella behov. Eller att be för en medmänniska. Det praktiserar vi i vår församlingsbön. Det kan vi också praktisera där hemma. Förbön att be. Många böner har stigit upp i dessa dagar, i dessa tider, för Ukraina. Ukrainas befolkning. Och det övergrepp som Putin och Ryssland just nu utför på Ukraina. Ukrainas, i det fallet, oskyldiga befolkning. Dessa hemska övergrepp. Dessa aggressiva attacker. Tänk vad många böner som har stigit upp. Förbön från oss här i vår lilla församling för Ukraina. Och från olika håll i vår värld. Jag tror inte det finns ett land i världen där det finns kristna. Man vet om det här. Det är en världsnyhet. Det är en händelse som alla i världen som följer massmedia känner till. Vad som sker i Ukraina. Och det finns nog inte någonstans där kristna samlas där man inte ber för Ukraina. Det är förbön. Det är förbön. Eller som vi ibland ber för någon vi känner som är sjuk eller har ett bekymmer. Eller vi ber för någon vi vill se frälst och räddad. Det är förbön. Bön är alltså tacksägelse. Bön är att ropa på hjälp när det är nöd och färdig. Och bön kan också vara förbön för något eller någon. Och bön kan vara välsignelse. Ja, det är välsignat att be. Men vi kan också be en välsignelsebön. Så avslutar vi ofta våra gudstjänster. Jag gör det ofta. Det kommer nog att bli så idag också. I Vischerum, där jag var innan jag kom till er här i Jönåker, i Vischerum, i en församling som hade sina rötter i Missionsförbundet och Pingströrelsen. Ekumeniakyrkan och Pingst numer. En samarbetsförsamling. Där var det någon som sa: om jag inte läste välsignelsen, Herren välsigne er och bevar er, så var den här gamla damen inte nöjd. Det var ingen bra gudstjänst. Välsignelsen var inte med. Hon sa till mig en gång, nästan på skarpen, att det ska vara välsignelsen varje gudstjänst, sa hon. Och det har vi ofta här. Jag vet, du har det också, Lasse, när du leder. Det har vi ofta här. Och det ligger en kraft i den där välsignelsen. Så det är inte fel det hon sa. Även om vi inte behöver fastna i det. Utan det går av gudstjänsten då. Men det ligger en kraft i det. Bön, eller välsignelse, är också bön. När vi läser den välsignelsen så ber vi att Gud ska välsigna både mig och dig och oss alla. Guds församling. Vi läser en välsignelse. Och det är så gott med välsignelse. Jag behöver det, du behöver det. Herren vill välsigna. Bön om välsignelse. Och det händer ibland när jag talar med folk. Även, ja, det är ofta sådana som inte tror. När jag är ute och går och möter folk. Och det är ofta sådana som inte tror. Och kommer det fram till slut att jag är troende och att jag är pastor. Och så brukar jag ta mig frimodighet och önska Guds välsignelse. Jag säger, eftersom jag är pastor så kan jag få säga: Gud välsigne dig. Så tar jag det som orsak. Gud välsigne, jag önskar dig Guds välsignelse. Och de flesta blir glada och tar emot det. Bön. är också välsignelse. Bön kan ta sig olika uttryck. Vi har enskild bön. Bibeln lär oss att vi kan be i vår ensamhet, i vår enskildhet. Jesus bad. Tänk att Jesus som är Guds son, och när han gick här på jorden var både sann Gud och människa, och sann människa. Han behövde ändå be. Han behövde tid med sin fader. Han behövde be till sin fader i himlen. Och han drog sig ofta undan från folk, för det var ju mängder med folk som ville lyssna till honom och följde honom. Och ibland var han tvungen att dra sig undan. Så gick han ut i ödemarken eller upp på ett berg, och där förrättade han bön, och så talade han med sin fader. Jesus bad. Och behövde Jesus be, och jag är övertygad om att du och jag behöver det. Att alla behöver det, att alla kristna i synnerhet behöver det. Om Jesus till och med behövde be. Och gång på gång läser vi om hur han drog sig undan och var i bön inför Gud, inför Fadern. Han lärde oss det. Och han lärde också sina lärjungar hur man skulle be. De frågade honom vid flera tillfällen, läser vi, lär oss att be. Lär oss att be som Johannes döparen lärde sina lärjungar att be. Lär oss att be. De hörde nog när Jesus bad. Tänk att få vara med när Jesus leder i bön. Att få lyssna när Jesus bad. Det måste varit en god ande. En mäktig atmosfär när Jesus bad till sin fader. Fylld av helig ande bad till sin fader. Och de hade lyssnat och så kände de, det där vill vi också ha del av. Det där vill vi också lära oss att göra. Så ber de mästaren, Herre, lär oss att be. Och vid ett tillfälle bland annat så lär han dem bönen som vi kallar Fader vår. Eller Herrens bön, Fader vår. Han lär dem det som ett exempel på hur det är lämpligt att be. Han lärde dem be. Jesus praktiserade alltså ofta det här med enskild bön. Och kanske du som jag använder tid i hemmet ibland till bön. Det bör vi göra. Det är jätteviktigt. Det räcker inte med bönemöten och offentlig bön. Det är bra, men vi behöver också ha böneliv hemma. Man kan be tillsammans med den man bor med. Man kan be själv i sin ensamhet. Enskild bön. Ibland är det väldigt värdefullt att vara ensam med Gud. Då kan vi säga precis vad som ligger på hjärtat. Utgjuta vårt hjärta, våra behov, vårt behov. Och säga till Gud precis som det är. Den enskilda bönen. Man brukar prata om en bönevrå. Att ha en bönevrå i sitt hem. Men gemensam bön är också viktigt. Jag tror inte att det ska vara antingen eller. Jag tror det ska vara både och. Om man har ett böneliv där hemma i sin ensamhet eller i hemmet och familjen, så är det bra. Men vi behöver församlingsbönen. När vi har gudstjänst, när vi har bönemöten. Vi behöver mötas i bön. Vi har speciella löften om det. Var två av er kommer överens. Så då måste man åtminstone vara två. För att komma överens med någon annan får man ju minst vara två. Och det är ett särskilt löfte att be om. Det ska ni få av min fader, säger Jesus. Att komma överens, att ha gemensam bön där vi alla ropar till Gud på en gång. Det är också en väldig kraft i det. Vet ni det att kapellen förr kallades ofta bönhus? Det kommer ni ihåg. Det sa man ofta om kyrkorna och kapellen. Det är bönhuset. Ska vi till bönhuset? För i kyrkan där var det bön. Det var känt för det och kallades därefter för bönhus. Enskild bön, gemensam bön, fokuserad bön. Tänk vad viktigt. Ibland, jag kan nog vara sån där som ibland använder onödigt mycket ord när jag ber. Jesus lär oss att vi behöver inte det. Han talar om att fariseerna och hedningarna, säger han också. De använde så mycket ord, de hopade så mycket ord och trodde att de på grund av alla ord skulle bli mer bönhörda. Men Jesus vill lära oss att det inte är det handlar om. Jag kan nog vara sån ibland att jag har många ord. För det är så mycket jag vill. Och det jag tror Gud tål det också. Han tål det också. Men vad viktigt att få vara fokuserad i bön. Att verkligen veta att det här ska vi be om nu. Så inte tankarna far överallt. Eller som vi brukar säga, man gör jorden runt, reser med sina böner och ber om allting, och så har man ingen aning om sen vad man har bett om. Utan fokuserad bön. Det är viktigt att vara fokuserad inför Gud. Nu ber vi för det här. Uthållig bön. Uthållig bön. Jag minns en tid då man brukade ha bönenätter. Kommer ni ihåg det? Bönenätter. Det var att praktisera uthållig bön. Uthållig bön. Bland annat när jag var pastor i Mellerud i Dalsland, så hade vi det regelbundet. Vi hade något, det var inte bönenätter egentligen, utan det hette bön till midnatt, kallade vi det. Och då började vi klockan 7, klockan 19. Och jag var ung pastor, evangelist i den där församlingen. Och vi började klockan 19 och höll på. Och då kan man tycka att det är ju 5 timmar då fram till midnatt. Att det är ganska länge att hålla på och be. Och det blir... Och jag tänkte nog så innan, jag var inte van vid den där mötesformen. Tänkte nog så innan att det där blir ju jobbigt och tungt. Men jag fann det att vad härliga bönemöten det var. De där 5 timmarna gick så det bara sa swish. Och vi brukade inte kunna sluta vid midnatt, utan det kunde bli till klockan 1 också. Och vi hade stunder när vi bara tackade. Och vi la händerna på varandra och vi bad. Och vi prisade Gud tillsammans. Och det blev en sån härlig atmosfär i Smyrnakyrkan i Mellerud, som kyrkan hette, när vi hade det där bön till midnatt. Att hålla ut i bön. Sen finns motsatsen, där man ibland blir så där väldigt fast vid att bönen får inte vara mer än en timme. Absolut inte någon minut över. Och så där lite grann var det i Vischerum, i den församlingen jag var. Inget ont sagt annars. Men vi hade något som heter Kraftkällan. Och det var förmiddagsbön. Klockan 10 på torsdag förmiddag har jag för mig. Varje torsdag förmiddag klockan 10 hade vi Kraftkällan, som var bön och bibelläsning också. Och då var en skara, inte så stor, 5, 6, 7, 8 ibland, som samlades till bön på förmiddagen. Men det var faktiskt så, slutade inte jag prick klockan 11, utan fortsatte att be eller hade något på hjärtat, då reste sig folk, då skulle man hem. Det skulle vara precis en timme, exakt. Ja, så det kan det vara. Men tänk att få ha uthållig bön. Eller som jag minns, det var också i den kyrkan när vi hade gudstjänst, så var det någon som hade bestämt precis hur långt mötet fick vara för att den skulle kunna vara med. För varannan gång kom maken och eller mannen i huset, och varannan gång kom frun. För en av dem skulle alltid laga middagen. Så de kunde aldrig komma tillsammans till gudstjänsten, utan det var en i sänder. Och när gudstjänsten blev lite för lång, då gick vederbörande, för potatisen skulle ju vara klar i tid. Så det gick, vi får inte bli så bundna, vänner. Uthållig bön. Och det kan vara tyst bön och det kan vara hög lovprisning. Det går med en tyst bön. Att vara stilla och tyst inför Gud. Det har också sin poäng. Och lyssna in, det gör man bäst när man är tyst. Men också hög lovprisning. Ibland känner man att jag kan inte vara tyst. Som Paulus och var det Paulus och Peter? Vilka var det som sa, vi för vår del kan inte låta bli. Man är tvungen att ropa ut. Man kan inte låta bli att tala om vad man har upplevt. Till slut. Bönen behöver prioriteras. Få högre prioritet i våra liv som enskilda kristna. I mitt liv, i ditt liv. Som lärjungar i vår tid. Bönen behöver prioriteras. Bönen behöver prioriteras i församlingslivet. Och i församlingsverksamheten. Det behöver prioriteras. Och det behövs nog ibland en omprioritering. Det har inte alltid den prioritet det borde ha. Utan fungerande böneliv har jag skrivit här. Utan fungerande böneliv. Ingen fungerande församling. Det är sant. Utan fungerande böneliv, ingen fungerande församling. Slutar vi be i församlingen kan vi spika igen dörren. Sätta upp en lapp att vi har lagt ner alltihop. Finns det ingen möjlighet att nå några resultat. Det är genom bön. Och därför vågar jag nog påstå att våra onsdagskvällar som vi har här klockan 19 är minst lika viktiga som den här stunden vi sitter här på söndag förmiddag. Minst lika viktigt när vi samlas till bön, bibelläsning och bön på onsdagar. Och ibland blir det kanske lite för lite tid just till bön. För det är så viktigt. Det kanske är våra viktigaste möten. Bönen behöver prioriteras. Annars blir det som jag hörde någon säga att ja, bön, det går jag inte på, för att bön gör man bara hemma. Eller ber gör man bara hemma. Så det går jag inte på. Det är inget, det hör inte till kyrkan, var någon som sa. Men det vet vi bättre. Det hör till församlingen. Och bönen behöver prioriteras. En liten resumé. Bön är att Jesus var bedjare. Han har lärt oss att be. Han är ett föredöme som bedjar. Och bön är att söka Gud. Bön är att umgås med Gud. Bön är att samtala med Gud. Bön kan vara tacksägelse. Bön kan vara att ropa på hjälp i nöden. Bön kan vara förbön, som till exemplet Ukraina. Bön kan vara välsignelse, att man välsignar något. Enskild bön, gemensam bön, fokuserad bön, uthållig bön, tyst bön eller hög lovprisning. Allt detta är bön. Men bönen behöver en mer framträdande plats. Jesus säger ju här, det sista jag läste. Men jag säger er, han ska snart nog låta den få sin rätt. Men människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Det är samma sammanhang. Precis när han har berättat liknelsen Jesus här, så säger han också de här orden. Samma sammanhang som när han undervisar om bönen. Skall när människosonen kommer, skall han finna någon tro här på jorden? Bön har med tro att göra. Vi kan inte säga att vi tror om vi aldrig ber. Om tron ska kunna växa och få näring, så måste vi vara bedjare och använda tid i bön. Bön och tro hör ihop. En troende ber. Och bönen är en förutsättning för att tron ska leva och växa. Och därför säger kristna, när jag kommer tillbaka, må han finna det här i Jönåker. Amen. Tack Jesus för bönens underbara väg. Tack för bönens underbara kraft. Bönens underbara möjlighet. Tack att du vill lära oss att be. Och du vill göra oss uthålliga i bönen. Tack gode Gud. Och du vill hjälpa oss att prioritera bönen. Och du vill hjälpa oss och lära oss hur vi ska be. Och du vill visa oss att det lönar sig att be. Den som ber, han får. Den som ber, han får. Och bultar vi på bönens dörr, så ska den öppnas. Vi tackar dig för det. Tack att det är en framkomlig väg i alla tider. I alla tider. Och vi får be så som våra förfäder har gjort. Så får vi be utan att förtröttas. Och du är en bönhörande Gud. Tack gode Gud. Låt vår församling vara en bedjande församling. Låt oss prioritera ännu mer av bön. Och att vårt hjärta är fullt av bön till dig. Tack att vi får komma nära dig i bönen. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod Karl.